Tack himmelske far för att vi får samlas till gudstjänst. Tack för att vi får vara samlade i alla åldrar. Och tack för att du vill möta med oss där vi står och vad vi behöver. Amen. Gud vet vad jag tänker. Gud vet vad jag tror, sjöng barnen. Tron är någonting som utvecklas. Och små barn som växer upp med sina föräldrar, de får en alldeles fantastisk tro på sina föräldrar ibland. Den är helt häpnadsväckande och saknar all verklighetsförankring. En gång för många år sedan, när min yngsta dotter som nu har passerat 40 var 3-4 år, så gick jag i Smedby och visslade in i huset. Pappa, visslar du bäst i hela världen? Nej, sa jag, det fattas mycket i det. Jag är inte ens bra på att vissla, sa jag. Hon hade en väldig tilltro till mig. Sen så småningom så tar ju den här tron att, ja, den får sina stötar ibland. Den blir lite mer balanserad och sådär. Men när det gäller vår tro på Gud, visst, den kan få sina törnar också. När Gud kanske inte svarade på den där bönen vi tyckte den där bönen borde Gud ha svarat på. Men det är ändå så att i gemenskap med honom så växer tron. Trons kraft är temat idag. Och jag börjar med att läsa från Psaltaren 78 från den tredje versen och några verser framåt. Vad vi har hört och lärt känna, vad våra fäder berättat för oss, vill vi inte dölja för deras barn. För det kommande släktet förkunnar vi Herrens lov, hans makt och det under han gjort. Han upprättade ett vittnesbörd i Jakob, han gav sin undervisning i Israel och befallde våra fäder att lära ut den till sina barn så att den blev känd för det kommande släktet, det barn som skulle födas. De i sin tur skulle berätta för sina barn så att de sätter sitt hopp till Gud och inte glömmer Guds gärningar utan följer hans bud. Det ska inte bli som sina fäder trots sitt upproriskt släkte med opålitligt hjärta och en ande trolös mot Gud. Redan i andra Mosebok, bland annat när det gäller påskfirandet, så säger Mose till Israels barn på Guds befallning: när era barn frågar er varför gör ni på det här sättet, då ska ni berätta det. Och det är ju så här att i en viss ålder så frågar barn så mycket att man kan bli trött som vuxen. Och samtidigt vet man, de måste ju fråga för att få reda på saker och ting. Det mesta i livet är inte medfött och på instinkt för oss människor, utan vi behöver lära oss saker och så behöver vi fråga för att få reda på saker. Och så frågar barn. Och så kunde Mose säga till Israels folk, när era barn frågar er, då ska ni berätta. Och här från Psaltaren 78, han befallde våra fäder att lära ut den till sina barn. Vi har inte haft en genomgripande väckelse i Sverige på över 100 år. Det har funnits lokala väckelser och det har funnits församlingar som har upplevt väckelse. På 20- och 30-talet då var det lite av en ungdomsväckelse i Sverige. Men de där genomgripande väckelserna som var liksom över hela Sverige från någonstans 1840 och framåt en 30-40 år, det har vi inte upplevt i vår livstid, vi som är här nu. Och om jag skulle ta en handuppräckning, hur många av er som brukar gå till kyrkan har fötts in i en kristen familj, så skulle jag tro att 70-80% skulle räcka upp handen. Våra föräldrar har tagit med oss till kyrkan. Våra föräldrar har berättat och de har fört oss in i situationer där vi har fått höra den kristna tron, fått den förklarad för oss. Och sen finns det föräldrar som sörjer över att trots att de har berättat så har barnen valt att gå en annan väg. Och det är en sorg. Och vi kan aldrig tvinga våra barn att följa i våra fotspår på det sättet. De måste välja själva. Den kristna tron går inte i arv på så sätt, utan var och en måste ta ställning själv. I Romarbrevet så skriver Paulus, Romarbrevet 10:17. Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Om inte Guds ord är med i min predikan så är det inte en predikan enligt Bibelns sätt att se. Det blir ett föredrag eller en föreläsning, ett kåseri eller vad som helst. Men i biblisk syn är det inte en predikan om inte Guds ord är med. Och så skriver Paulus att tron kommer av predikan. Predikan genom Kristi ord. Och så kommer tron att få näring. Vi kan ta med våra barn när de är små till ställen där de kan få höra. Och vi kan berätta hemma. Vi kan ge tron näring. Och när vi blir vuxna så kan vi själva välja att gå till ställen där tron kan få näring. Och vi kan läsa vår bibel. Men vi kan också välja att gå till ställen där tron inte får näring. Vi hörde i evangelietexten hur fyra män bär en lam till Jesus. Det var inte deras tro i sig som gjorde den lame frisk, utan deras tro var riktad mot Jesus Kristus. De trodde att han skulle kunna göra den lame frisk. Och så blir vår tro kraftlös. Temat idag är trons kraft. Men tron blir kraftlös om den inte vänder sig mot Kristus. Den föreslagna episteltexten idag är hämtad från Hebreerbrevet. Och jag kommer nu att stanna en stund i Hebreerbrevet. Men först lite om Hebreerbrevet. Det som är ovanligt är att det här brevet vet vi inte vem som har skrivit. Brevet till hebreerna. Man har gissat på olika personer och en som är trolig på det här, det är Apollos. Det står om honom att han var en lärd man från Alexandria, kunnig i skrifterna. Och de som kan grekiska och har läst Hebreerbrevet konstaterar att det är en fantastisk grekiska i Hebreerbrevet som är bättre än den grekiska som Paulus skrev. Han skrev mycket på grekiska, men Hebreerbrevet är skriven på en bättre grekiska. Och man vet inte exakt vilka de vände sig till, men man tror att det var judekristna i Rom som var drabbade av förföljelse. Och så behövde de uppmuntran. Och kanske de här judekristna också hade börjat tveka i sin tro. Och så lyfter Hebreerbrevets författare fram hur det här är sant. Hur det är bättre än det gamla. För att de ska inte gå tillbaka till judendomen utan de ska stå kvar i den kristna tron. Och då läser jag från början av Hebreerbrevet. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Honom har han insatt som arvinge till allt och genom honom har han också skapat universum. Det Gud hade sagt genom profeterna många gånger, det var inte dåligt, det var bra. Men nu lyfter Hebreerbrevets författare fram att nu har Gud talat till oss genom sin son. Det är ännu bättre. Det är flera klasser upp så att säga. Och så uppmanas de att lyssna till det. I slutet av Hebreerbrevet, så när jag har läst det förut men nu har det klarnat, just den versen. Jag ber er bröder att lyssna tåligt till mina förmanande ord. Jag har ju skrivit kortfattat till er. Kapitelindelningen vi har i vår bibel, den var inte från början, men Hebreerbrevet innehåller 13 kapitel och så skriver han: jag har skrivit kortfattat till er. Det är ett av de längre breven i Nya testamentet, men jag har skrivit kortfattat. Men vad det handlar om, det var inte att det var kort, utan han har så mycket att berätta att han kan inte gå in i detalj på varje grej, utan på så vis blir det bara summariskt det han berättar. Men han berättar bland annat om offertjänsten i templet och hänvisar till att Jesus nu har fullbordat offret. Det fullkomliga offret har skett. Det är bättre än offren i templet. Och så tror man att Hebreerbrevet skrevs någon gång vid mitten av 60-talet medan templet i Jerusalem fortfarande fanns. För om tempeltjänsten hade upphört i Jerusalem så borde han ha sagt någonting om det också i brevet. Men brevet förutsätter att offertjänsten fortgår och templet raserades år 70. Men nu ska jag läsa från det som är episteltexten. Men jag börjar lite tidigare. Det är från Hebreerbrevet 11 och den föreslagna texten är från 29, men jag börjar från vers 23. Hebreerbrevet 11 och 23. I tron hölls den nyfödde Mose gömd av sina föräldrar i 3 månader. De såg att det var ett vackert barn och lät sig inte skrämmas av kungens påbud. I tron vägrade Mose som vuxen att kallas faraos dotterson. Han valde att hellre bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig njutning av synden. Han räknade Kristi vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter, för han hade blicken riktad mot lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta kungens vrede. Han höll ut därför att han liksom såg den osynlige. I tron firade han påsken och strök blodet på dörrposterna för att fördärvaren inte skulle röra deras förstfödda. I tron gick folket genom Röda havet som på torr mark, men när egyptierna försökte drunknade det. Genom tron föll Jerikos murar efter att man hade gått runt omkring dem i 7 dagar. Genom tron slapp den prostituerade Raab att gå under med dem som inte trodde, eftersom hon välkomnade spejarna som vänner. Vad mer ska jag säga? Tiden räcker inte för att berätta om Gideon, Barak, Simson, Jefta, om David, Samuel och profeterna. Genom tron besegrade kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, stängde lejonskap. Ja, när vi läser det här så förstår vi lite vad han menade med att han hade fattat sig kort. De här verserna spänner över åtskilliga 100 år. Så att han går inte in specifikt på detaljer särskilt mycket, utan han tar det översiktligt. Och det sista om att stänga till lejonens skåp, då är det Daniel han hänvisar till. Daniel som hamnade i lejongropen och fick tillbringa en natt där, men Gud stängde till lejonens skåp. Daniel visste inte om han skulle överleva eller inte, men Gud visste hur han skulle göra. Men i början av texten jag läste: i tron hölls den nyfödde Mose gömd av sina föräldrar i 3 månader. De såg att det var ett vackert barn. Ja, barn kan se lite olika ut precis efter förlossningen. De kan vara lite tillklämda här och där. Men det är klart, första gången jag stod med mitt första barn i famnen, visst var det ett vackert barn. Så att Mose föräldrar, de var väl lite grann jäviga skulle vi kunna säga, utan att överdriva. Men de fruktade inte för faraos order att alla pojkar skulle kastas i Nilen. Utan i tro tog de emot barnet och höll det dolt. Under tiden så kommer de på: vi försöker att rädda honom så här. Och Gud ledde det så att Mose blev räddad. Och i tron vägrade Mose som vuxen att kalla faraos dotterson. Han hade fått växa upp vid hovet, han hade fått lära sig massor av egyptisk visdom och kunskap. Men det där var inte viktigt för honom. Han ville tillbaka till sin familj, till sitt folk. I tro ville han hålla sig till Israels Gud. Och även om det tog tid innan Mose fick klart för sig och innan kallelsen kom till honom. Han var 80 år när Gud visade sig för honom. Han var 80 år när Gud visade sig i törnbusken för honom. Och sen fick han jobba i 40 år till och leda folket genom öknen. I tro kunde han gå ut på det där. Och även om de tvivlade när den egyptiska hären kom bakom och de inte visste vad de skulle göra, så säger Gud till dem, räck ut staven. Och han räcker ut staven och Röda havet delar sig, de kan gå över. Men egyptierna kunde inte göra det. De trodde inte på Gud. Genom tron slapp den prostituerade Raab att gå under med dem som inte trodde, eftersom hon välkomnade spejarna som vänner. Det var två spejare som hade sänts ut. Vi har inte läst den gammaltestamentliga texten idag, men det handlar just om det här, hur Raab tar emot två spejare och gömmer dem och lurar kungen i Egypten och får som löfte att hon och hennes anhöriga ska räddas. De ska inte gå under när Jeriko ska stormas. Och så har Gud sagt hur de ska storma Jeriko. De ska gå 7 varv. I 7 dagar ska de gå 1 varv runt stan. Och sista dagen ska de gå 7 varv. Vi kan tycka en underlig befallning. Vad skulle hända om Israels armé tog landvägen runt Gaza 1 varv och så båtar Medelhavet så de fick 1 varv. Och så nästa dag 1 varv till. Hela världen skulle tänka att det där är ju fullständigt vansinnigt. Vad ska det vara bra för? Och sen får de snabba sig som bara den sista dagen 7 varv. Ja, men så kan man ju inte göra. När Gud säger någonting så händer det att det går tvärs emot mänskligt förnuft. Och när Gud sa till Josua, ni ska gå 1 varv runt Jeriko. Och sista dagen ska ni gå 7 varv. Så lydde man i tro. Därför att Gud hade visat ända sedan uttåget ur Egypten att Gud ledde dem. Han brydde sig om dem. Han tog hand om dem. Och så handlade de i tro när de gjorde det. Och Jerikos murar rasade. Och Rahab och hennes släkt blev räddade. Och sen kan vi läsa i Matteus, i Jesus släkttavla, om Rahab. Och sannolikt är hon identisk med den här prostituerade Jeriko. Och hon är i så fall kung Davids farfars farmor. Så det är ju några släktgenerationer. Men Gud handlar genom historien. Jag hörde en jobbarkompis tillbaka häromdagen och jag hade inte tid att fördjupa mig i samtalet. Men de flesta som har sagt någonting i situationen kring Gaza och Israel, även av mina sekulära medarbetare på bussbolaget, så har de talat för Israel i den situationen. Men han tyckte att det var väl inte konstigt att Hamas gjorde vad de gjorde. Och han menar på att Israel har inte mer rätt till landet än vad palestinierna. Jo, sa jag. Israel har haft ett land där i över 3000 år, sa jag. Ja, det är ju sager, sa han. Och jag hann inte fördjupa mig i diskussioner med honom för jag skulle ut med en buss. Men jag undrar hur långt tillbaka hans historia sträckte sig och när sagorna börjar. Är vikingatiden i Sverige också sagor? Jag vet inte hur långt han räknar historia och när han börjar räkna sagor. Men jag får se om jag får chans att prata med honom mer om det. Men vad det handlar om är att när vi läser Bibeln, när vi utsätter oss för Guds ord, så kan tron få växa i oss. Trons kraft kan bli verksam. Och så har vi ett ansvar för oss själva och vi har ett ansvar för våra barn och barnbarn. Men i allt det här föräldraansvar som kan vara tungt och knepigt ibland, så får vi också överlåta allt åt Gud, att be att han ska ta hand om det.
Amen. Tack himmelske far för att du har omsorg om oss. Och Herre, hjälp oss att söka dig på ett sådant sätt. Och också förmedla vår tro på dig på ett sådant sätt att andra människor kan ta till sig. Tack för att du vill vara med oss och hjälpa oss som föräldrar, som far- och morföräldrar. Och tack för att du bryr dig om de äldsta i vår gemenskap och de yngsta i vår gemenskap och alla däremellan. Amen.